Kapitel 7. Till midnattssolen. Utanför slottet stöter hon ihop med barnpojken som passar storfamiljens barn. Barnpojken är ute och demonstrerar med barnen. Elin sluter upp i demonstrationståget. Om några timmar går nästa frihetståg mot midnattssolen. Narvik heter slutstationen. Det roliga med att demonstrera är att gå mitt i gatan och bryta det monotona bilflödet, tycker Elin. Varje gatodemonstration är också mot bilismen. Svärande bilister tutar i sina bilar medan de gående demonstranterna i sakta mak rör sig inom staden, ropande efter frihet. Frihet för förtryckta. Frihet för de små minoriteterna. Elin ber om frihet för blåhet. Hon behöver solljus dygnet om. Storfamiljsbarnen är demonstrationsystra och skriker sig hesa. Krossa, krossa, krossa. Leve, leve, levepastej, skriker. I Kungsträdgården slår det sig ner på en gräsplätt. Storfamiljsbarnen länsar insamlingsbössorna och springer och köper glass. Barnpojken talar om sina idoler. Marx, Hegel, Jung, Freud och Bob Dylan. Elin tycker att det är intressant att höra vilka idoler folk har. Hon har ännu inte fastnat för någon. Hon undrar om hon någonsin kommer att byta ut solen och den natur han lyser upp mot en idol. Barnpojken tar mycket allvarligt på sin idoldyrkan. Han läser deras böcker, klär sig som dem, klistrar upp deras ansikten på väggarna och citerar dem. Han varvar livet som barnpojke med att gå till sjöss. Elin märker att han talar till hennes bröst. Någon enstaka gång flackar blicken upp mot hennes ansikte. Vet du hur en dialektisk process går till? Frågar han det vänstra bröstet. Elin skakar nekande med bröstet. Utvecklingen är beroende av motsatta krafters möte. Processen sker. Barnpojken rodnar och kommer av sig när Elin tar av sig blusen för att studera hans reaktion. Elin flinar. Vad händer då? Barnpojken mulnar när han ser hennes spefulla min. Passar du, säger han, och samlar ihop det nerkladdade barnen. Annars kan det gå illa för dig. Det kan inte gå mer illa än det redan gjort, säger Elin. Får jag låna några av dina böcker? Barnpojken räcker henne vresigt en bok om en av idolerna och går sin väg. Han steg i stela och förödmjukade. Storfamiljsbarnen skuttar runt honom, toviga håret, vilda och frigjorda. Elin ger sig en lätt smäll på huvudet för att hon är elak, men hon besattes av begäret att krossa, krossa, krossa. Kors, vad du var lik min gamla fästmö. En äldre herre stannar framför bänken där Elin väntar på frihetståget. Säg inte att du heter Lillemor och arbetar på mjölkbar. Den äldre herren ler insmickrande och sätter sig bredvid henne. Han har en beige terulénkostym med mockabeslag. Hans ansikte är livligt och pojkaktigt trots att han säkert är en bra bit över pensionsåldern. Nej, nej, hon måste vara gammal nu. Men oj, vad fin hon var. Hade jag inte haft mitt fackliga hade jag friat omedelbart. Jag hade just kommit med i landssekretariatet. Hon gav mig korgen, det kan man förstå. Jag hade ingen tid för henne. Annat var viktigare på den tiden. Vadå? Mannen tittar på Elin som om hon inte hade något förstånd. Hans pojkaktiga ansikte blir rynkigt. Elin tänker att Lillemor säkert vet vad som var viktigt på den tiden, men mannen kan inte begära att Elin ska veta det. För det här, säger mannen, för att vi skulle få det här. Han sveper med armen över centralstationen, fackföreningshuset, stadshuset och malmarna på andra sidan vattnet. Elin ser frågande på honom. En stad, invånare, hus. Lilla vän, säger mannen bekymrat och lägger handen på hennes lår. Ta bort, fräser Elin. Den äldre herrn rycker undan handen som om han bränt sig. Jag har inga avsikter, säger han upprakt. Vi har kämpat för allt det här. Trygghet vid sjukdom, olycksfall och död, välstånd och pension åt alla. Är målet uppnått nu, frågar Elin. Den äldre herrn ser på staden som om den vore hans verk. Men hans mungipor dras neråt. Kors vad du var lik min gamla fästmö, säger han igen. Och vandrar iväg längs med perrongen med händerna på ryggen. Och med en mer framåtlutad gammelmans gång. Elin undrar varför mannen jämför henne med gamla lillemor. Ser han inte att hon är en ny människa i en ny tid? Elin hinner knappt sätta sig på tåget förrän en medelålders man kommer rusande. Hejsan, har vi inte sett förut? Elin letar i minnet, men hon känner inte igen mannen. Han är klädd i skrynkelfri ljusblå resdräkt och har välansat ansikt och hår. Är det Adam eller Eva som har tagit en tugga av äpplet på din svettskjorta? Elin pekar på företagssymbolen. Ha ha ha, det var du som var på självförtroendekursen i våras. Mannen slår sig ned i Elins kupé och tittar spjuveraktigt på henne. Jag skulle nog inte komma med på en sådan kurs, säger Elin. Jag lider snarare av hybris. Du är rolig du. Men visst var du på den stora ADB-konferensen. Mitt företag stod som arrangör. Elin skakar på huvudet. Hon är säker på att även den här mannen förväxlar henne med någon annan. Jag är intresserad av datorer, säger hon för att avleda mannens gissningslek. Jag är intresserad av minnen och av att sortera dem. Nej, nej, nej. Det där vet jag ingenting om. Jag är på försäljningssidan. Mannen utan minne vinkar avvärjande med händerna och överräcker några färgglada broschyrer. Du är verkligen lik en konsult som jag träffade, antingen på kursen eller på konferensen. Vad trevligt att få sällskap. Ska vi inte gå och äta en bit? Inte just nu, säger Elin. Jag kommer när jag vill ha sällskap. Mannen säger något mer, men hon hör inte. Elin blir dyster av att tänka på att människorna egentligen inte ser varandra. De ser istället drömbilder, brottstycken av något minne eller en fantasibild av vad de önskar se eller behöver se. Hon fasar inför tanken att det bara finns en begränsad uppsättning typer som går igen generation efter generation. Vilken typ ser människorna i henne och vilka ser hon i dem? Tänk om alla är gengångare i något i förväg uttänkt system och gör vad det ska utan att veta om det. Elin behöver se Mattia som urfaderns son och Mattia vill se Elin som något mer än en kvinnlig gymnasist existerande i slutet av 20:e seklet. När han ser henne som kärleks- och modergudinna och jämför henne med stjärnor som han beundrar blir Elin mycket mer värdefull och kär. Men han blir inte verkligare. Både han och Elin har blivit overkligare. Det är nog snarare motmänniskor än medmänniskor och passar inte in i varandras mytsystem. Elin tittar upp. En uniformerad man glider fram genom tågvagnen. Konduktören klipper hennes biljett och passerar snabbt hennes plats. Hans uniform var matt gråblå. De såg varandra som passagerare och konduktör och ingenting annat. Elin andas ut. Färden på den stora, bredspåriga järnvägen går stadigt och smidigt. De skiftande landskapen ter sig lika främmande som tillvaron. Sent på kvällen driver hungern henne till restaurangvagnen. Fackföreningsmannen sitter ensam vid ett bord och tuggar på en sandwich. Datamannen häller upp öl till en kvinna vid sitt bord. De talar husbygge och skilsmässor. Elin sätter sig vid datamannens bord. Kom hit, ropar hon till fackföreningsmannen. Datamannen och fackföreningsmannen börjar genast diskutera. Det beter sig verkligen som om de såg bestämda typer i varandra och hade träffats förut. Männen smågrälar och Elin funderar över vilka drömbilder de ser. Måste ni prata politik, klagar ölkvinnan. Debatten blir allt livligare och de båda männen tilltalar varandra som om de alltid levt samman. Gå och köp mera öl, säger datamannen till Elin. Elin har inte rätt att köpa öl. Gå och köp mera öl, skickar hon vidare till ölkvinnan. Själv går hon till sin kupé för att sova. Det närmar sig Narvik. Ett vrak från ett tyskt krigsfartyg ligger långt inne i fjorden. Elin är på väg mot Nordens ände. Att hon kom till Norden beror på modern. Modern flydde från Berlin före andra världskriget. Och efter en lång tid valde hon till slut att leva i Norden. I Norden var alla trygga och drack mjölk, ansåg modern. Visserligen var folket blygt och kyligt, men det fanns förnuftiga, blonda, ariska män att gömma sig hos. Rastänkandet kommer aldrig till Norden, tänkte modern. Här finns gott om plats för andra, och folket tänker logiskt och rationellt. Hos de snälla nordborna kan en stackars sönderstressad flykting få ro, tänkte hon, och flyttade så in i Norden. Fadern var ett nordiskt undantag. Han var varken kylig eller rationell. Han var känslosam och hetlevrad och led av starkt motstridiga känslor. Till jul sa han till modern: "Jag gifte mig av medlidande och för att sona min skuld över vad som hände under kriget." Till påsk sa han till modern: "Jag gifte mig av kärlek, men det är omöjligt att leva med någon som har dödat Kristus." Om Elin var glad på långfredagen och lekte att påskkycklingarna befriades ur fångenskapen i Egypten, anklagade fadern även henne för att ha spikat fast honom på korset. Elin blev aldrig klok på faderns resonemang. Han föds till jul, dör och återuppstår till påsk, och så håller han på år efter år. Snart har han reinkarnerats 2000 gånger, och det har Elin ingenting med att göra. Han gör det utan hennes medverkan. Dessutom gillar hon Jesus. Första gången hon såg honom blev hon djupt berörd och förälskad. Hon var 2 år gammal när hon mötte honom på Moderna museet. Han var gjord i trä och i naturlig storlek. Han tittade på Elin och de log mot varandra i samförstånd. Hon förstod honom och han henne. Han var så olik kyrkornas figurer, som oftast föreställer ett magert och naket lik uppspikat på avrättningsanordningen. Den Elin blev betagen av var levande och bar vit klänning. Han höll händerna skylande för bröstet och små blå spikar satt fastnitade på kroppen. Han stod barfota på en blomstrande äng och log hemlighetsfullt. Ovanför huvudet strålade hans guldskimrande fader, och i solskenet lyste han som en ängel. Just den bilden var tänkt som altartavla till ett sjukhusbegravningskapell, men läkarna ratade bilden då de ansåg att Jesus såg ut som han hade gulsot och var judisk. Järnvägsspåret tar slut och tåget stannar. Lokföraren står i stationshusets trädgård och stoppar pipan. Han pekar mot busstationen. Vägen mot Nordens ände slingrar sig runt fjordar och vikar, över långa broar, och ibland stiger av bussen för att åka båt. Det vidsträckta landskapet med ren och okonstlad natur är en märklig syn för Elin. Hon ser inga motorvägar, inga sportpalats, inga betongväggar fulla med klotter, inga tuktade parkanläggningar, ingen tryckt mullrande tunnelbana och inget myller av hemvändande löneslavar. Men det är inte folktomt. Längs med hela kusten ligger små städer och samhällen med egen näring. Högväxta rallarrosor kantar deras väg. Efter en dags färd är det övernattning i en by. Till Elins förvåning är luften varm och vinden ljum. Himlavalvet spänner högre över människornas huvuden än hon är van vid. Luft och ljus verkar tunnare och lättare. Elin köper en färdig grillad kyckling och sätter sig på en sten för att glo på solen. Solen dalar, gör ett U på himlen och går upp igen och försvinner aldrig ur sikte. Elin dyrkar och gnager på kycklingen. Hon funderar inte över hur det ser ut under det genommörka vinterhalvåret. Hon finner önskebenet och drar i det för att se vilken av händerna som får det längsta benet. Höger hand vinner och får önska. Elin blir oense med sig själv om vem som är höger och om höger verkligen önskar att hon ska vara stark och storsint och klara av Mattias som han är, eller om det faktiskt är vänster som önskar att hon ska befrias från allt. Hon får hjärtklappning när hon kommer på att hon har läst att om man är oense med sig själv, då har man nevros, och har man nevros, då har man problem. Elin slänger iväg benet. Problem är ju något som hon undviker noga. Är du på väg till arbetsläger för minoriteter? Elin omringas av några centraleuropeiska unga män och kvinnor. Nej, Elin skakar bestämt på huvudet. Hon tänker genast på krigets arbetsläger och vill inte som minoritet hamna på ett sådant för att utrotas. Jag tillhör majoriteten, förtydligar hon. Jag är här för att se midnattssolen. De unga centraleuropeerna slår sig ned ändå och berättar om arbetslägren. Elins farhågor om att arbetslägren har med kriget att göra besannas. Idén var från början att ungdomar från hela världen skulle hjälpas åt att bygga upp krigshärjade områden som deras föräldrar och farföräldrar bombat sönder. De unga skulle vara fredsänglar, sona förfädernas brott och bli vän med fienden. Nu när det mesta är uppbyggt finns det läger för allt möjligt. Lägerdeltagarna kallar sig volontärer. Och just det här ska bygga renstängsel med den samiska minoriteten. Samerna är Nordens indianer. Er ursprungsbefolkning, säger han som presenterade sig som tillhörande minoriteten flamländska homeopater. Det andra tillhör minoriteterna holländsk mördare, tysk homofil, belgisk husockupant, keltiskt medium och äkta samiska. Elin tittar fascinerat på ursprungskvinnan. Hon heter Sari och ser ut som en liten brunhylt skå. Det tycker alla att Elin ska följa dem ut i vildmarken, trots att hon inte tillhör någon minoritet. Elin sällar sig till volontärerna, mest för att hon skulle vilja lära känna Sari. Hon tycker även om volontärernas fria och självständiga sätt att tänka. Det refererar sällan till olika idoler, standardverk eller makthavare.